Shabba. Då är Tidaholmspodden tillbaka igen. Den 3 december är det stor fest i parken i Tidaholm. Då kommer Lovet, Rasmus Gossi och Fröken Snusk on tour till Tidaholmsparken. Detta kommer bli den största festen i Tidaholmsparken på över 10 års tid. Jag räknar med 1200 personer och fullsatt. Förköp pågår just nu på Tixter. Det är sålt lite över 600 biljetter, så det finns bara 100 biljetter kvar ungefär. Därefter så gäller det entré samma kväll. Jag hoppas alla kommer till Tidaholmsparken den 3 december. Kommer bli en sjukt bra fest, kan jag lova. Hoppas vi syns. Så, då var Tidaholmspodden tillbaks igen. Och idag har jag ingen gäst i soffan, utan hon finns istället med på telefonen ifrån Stockholm. Hon heter Jenny och är 33 år. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Hur är läget med Jenny i Stockholm? Så är det i oktober då. Löven faller och det regnar i sidled och allt möjligt.
Det är jättetråkigt väder. Jag gillar inte hösten.
Nej, det var ärligt svar i alla fall. Vad gillar du då? Sommar och sol?
Jag gillar sommaren. Den är bra.
Ja.
Solen skiner.
Ja, i vanliga fall, Jenny, brukar vi göra så att vi brukar hoppa tillbaka till skoltid och uppväxt. Men i dagens avsnitt tänker jag att vi går direkt och ska snacka lite om vart du är i livet idag och vad du har varit med om i ditt liv tidigare. Så om du skulle berätta för mig och lyssnarna, vart är du just nu?
Just nu så är mitt mål att få ett så normalt liv tillbaka som möjligt och få stabilitet och framförallt boendesituationen, att slippa fly.
Hur, om vi spolar tillbaka då, så alla är med på vad det är vi ska snacka om. Hur hamnar du i den här situationen och när börjar allt detta?
Det började för 3 år sedan. Om jag tänker tillbaka så började jag för 3 år sedan och jag träffade en kille. Vart gravid väldigt snabbt. Allting vart väldigt, väldigt snabbt och vi var inte tillsammans ens. Sen kom ju känslor, så vart jag gravid efter 5 månader. Som inte då vart planerat, men beslutet vart då att behålla barnet. Det var lugnt ett tag, men sen så började han att dricka väldigt mycket och det började se lite mer aggressiva sidor hos honom. Och sen så eskalerade det och vart värre, men sen det värsta var nog den psykiska misshandeln. Manipulera. Och jag var tvungen att ringa polisen, socialen varit inblandad, det var barnenheten, utredningar. Att leva i den konstanta oron om han, då bodde vi ihop då när min flicka då var liten. Så då var oron hela tiden om han skulle komma nykter eller påverkad hem.
Hur var det liksom att få barn med någon du... Jag antar ju att när du träffar han första gången och du säger det går snabbt, du blir gravid och alltihopa. Mm. Men hur är det där? I början antar jag att du träffar... Alltså så är det ju med alla tjejer eller även killar som träffar folk som tror... Det är ingen som är otrevlig från början, så jag antar att han var jävligt trevlig från början.
Han var så charmig och så gullig. En gentleman som man såg ju ingenting. Man såg ju bara den här fantastiska charmören, skulle jag säga. Det är charmen som gjorde att, liksom, då att jag föll för det.
Ja.
För de vet vad de ska säga. De vet vad de ska göra. Och vad man vill höra framförallt.
Ja, vad när... Dottern föds ju där sen ganska snabbt då, när ni har blivit ihop. Hur är det att bli mamma första gången, skulle du säga?
Oj, det är så mycket känslor som kommer. Att det här lilla livet har varit i min mage. Och kärleken som man får från ett så litet barn. Jag var självklart var jag nervös och så om jag skulle... Mammarollen, aldrig haft barn förut. Men sen när hon väl kom ut så kändes det naturligt på något vis. Den här nervositeten, den försvann på något vis. Men samtidigt hade jag en oro hur det skulle gå med då pappan. Skulle jag behöva vara själv nu när han kommer ut? Och det vart ju så. Att jag har varit ensam i princip sen hon kom ut.
Ja, när hon är född sen och alltihopa och alltså drar han igen någonting på drickandet och hur attityd mot dig hemma, visar dig respekt, hjälper dig med dottern och alltihopa, eller kör han på sitt vanliga race?
Nej, han kör på i sitt vanliga race. Jag upplevde att det varit värre när hon kom ut. Det bara eskalerade och vart värre hela tiden, varje dag.
Vad hade du någon jobbakompis eller någon släkting eller andra vänner eller hans vänner, visste de om detta, att det pågick det här?
Nej, alltså, de som visste om det här var ju då hans mamma och pappa. Jag levde i en bubbla. Jag vågade inte berätta för någon. För jag ville på något vis skydda honom. För jag visste hur han var. Eller hur han är när han är nykter. Så att jag vågade. Det var ingen som visste om det. Ingen i min familj. Och inga vänner visste om det här.
Nej. Hur tufft är det att inte kunna ha någon att ringa. Och inte kunna få hjälpen här i början så snabbt som du behövde hjälpen? Eller trodde du någonstans att detta kunde ändra sig längre fram?
Jag trodde väl när flickan kom ut att men nu kanske han skärper till sig, att det blir lugnare. Men sen när det fortsatte då så insåg jag att nej, det här kommer jag behöva göra själv. Och jag hade bara en magkänsla att det här kommer inte sluta bra, och jag hade en känsla att han kommer åka in i fängelse. Det var otroligt tungt att bära den här bördan hela tiden och sen en familj ringer, hur mår du? Jo, men det är jättebra. Så man spelar ju totalt teater hela tiden för någon som man vet gör så fel mot den, men ändå så gör man det.
Vet att du inte är bra för mig, kommer tillbaks till dig ändå. Vi träffas av sex ibland, går på Söder hand i hand. Fan hände? Och jag vet ju att du träffar andra, men jag blundar när vi gör det med varandra. När jag går ringer du någon annan. Om jag bara fick tiden att stanna, stannar du då? Nu står vi här, fan gör vi? I några år är jag inte starkare än så. Borde haft lite självrespekt så att det Emma såg direkt. Men jag blundar i Marbella bland palmer och drinkar. Mina tårar nu dösande när jag blinkar. Solen skenar ut iskalla blickar. Om jag bara fick tiden att stanna, stannar du då? Nu står vi här. Nu står vi här, nu fan gör vi. är vi nu.
Så, då var vi tillbaks igen. Om du berättar då, Jenny, du får din dotter där och alltihopa fortsätter, och du avslutade precis innan pausen där med att säga att du alltid fick spela teater. Hur påfrestande är det att behöva göra det liksom 24/7 med någon?
Det är extremt jobbigt. Det tar på en jättemycket psykiskt. Du blir helt slut i huvudet skulle jag säga. Och sen är man nybliven mamma på det. Så det blir extremt mycket på ens axlar. Och man har den här oron i kroppen. När till exempel han då var ute och jag sa nej, du får inte komma hit. Och det kunde ju liksom till och med vara så att han ringde 100 gånger och bombade med sms. Och ibland så kom det hot ganska mycket.
Vad kunde det vara för hot, exempel?
Det kunde vara att han skulle förstöra mitt liv, till exempel. Han skulle göra allt. Jag var en bitch, jag var en hora. Och sen var det också att han skulle skära halsen av mig. Också på det.
Polisanmäldes något av hoten här i början, eller tyckte du, kunde han be om ursäkt sen 2 dagar efter när han var nykter?
Han kunde ju be om ursäkt sen. Han har alltid varit en person som ber om ursäkt, för när han då när alkoholen kommer ut så läser han då vad han har skrivit, eller att jag berättar vad han har sagt. Så han vet att han gör fel, och det är ju det som är nästan det, liksom, det är så jobbigt, för att han var så här, att han kunde säga så elaka saker som verkligen tryckte ner en, och sen så förlåter man, och det är det som är det så sjuka, för att man är så fast vid den här personen och har hoppet hela tiden att det ska bli bra. Man vill liksom på något vis rädda, att jag kanske kan rädda honom. Och det är den världen man lever i. Så det är därför man då skyddar personen från att inte berätta för familjen. Och då, för att skulle man förklara det för sin familj, då skulle de tycka, men gud, varför släpper du inte honom? Varför är det så svårt? Du ska lämna honom nu. Ja. Så jag kände att jag hade ingen som, jag kunde inte berätta för någon, för att jag visste att ingen skulle förstå mig var jag hamnat.
Nej. Hur länge pågår detta sen innan du tar beslutet ändå och tar din dotter och lämnar han då?
Ja, så egentligen, jag kommer inte ihåg exakt, men för det började, det var lite så här att han, våran dotter kom ju ut och sen åkte ju han in väldigt snabbt. Jag tror nästan att det var 2 veckor tror jag, eller 3. Sen åkte ju han in i fängelse, så jag hade, som man säger, lite lugn och ro ett tag.
Vad åkte han in för?
Han åkte ju in för misshandel mot mig, för han hade varit aggressiv mot mig och använt våld redan när jag var gravid. Så det här kom ju då i efterhand, och sen hade han gjort något dumt in i stan. Så han åkte ju in där ett tag.
Typ hur långt straff fick han?
Första gången var ju då, om jag kommer ihåg rätt, jag tror det var 4 eller 5 månader. 4 tror jag.
Hade han bland annat med vårdnaden om ert barn där då?
Inte den gången, konstigt nog. Sen när han kom ut och var jag så här, nej, men jag ska ge honom en chans till, och ja, det här gulligull, och ja, man följer tillbaka där liksom. Jag hade ju det i åtanke, för SOS var ju på mig ganska mycket att nej, men du måste ansöka om ensam vårdnad, men jag vågade liksom inte riktigt ta det steget just då. Det var men idag har jag ju då ensam vårdnad, för till slut så vågade jag göra det då.
När du väl tar beslutet och söka ensam vårdnad om din dotter där, vart vänder du dig då? Är det SOS, eller har du andra nätverk du har kunnat Du har ju varit med om mycket liksom, Jenny. Vad har du för hjälp och som du kan tipsa lyssnarna om som lyssnar också på avsnittet liksom?
Jag skulle säga framförallt, även om man är rädd, våga ringa polisen. Inte försöka ta den här skammen som tar över liksom, som det kan väl göra. Varför är man kvar? Våga ringa polisen. För det finns hjälp att få när det gäller socialen. Det finns våld och nära relation. Bra handläggare där man kan få hjälp och stöd. Och sen så skulle jag rekommendera, om man väl har bestämt sig för ensam vårdnad, då är det advokat som gäller. Och man ska leta själv. För att du kan fortfarande få hjälp. Har man till exempel ingen inkomst eller har försörjningsstöd, så behöver fortfarande, man får ju då hjälp med att betala det där. Och man ska dra nytta av den här advokaten. Och inte vara rädd liksom och kolla allt det här med lagar, umgängesrätt, umgängessabotage. Man har koll också på läget när det gäller allt. För det kan inte alltid, socialen har inte koll på allt när det gäller de här lagarna.
Nej, vad, där du är idag nu, Jenny då, hur bor du och hur är din situation för dig och dottern idag nu?
Situationen är att vi så småningom kommer att ha ett stabilt boende. Och situationen blir ju att jag försöker se framåt på livet nu. Göra det jag vill i mitt liv. Jag har ensam vårdnad och bara fokusera på mig och min dotter. Att vi ska få det bra.
Men hur bor du nu? Just nu?
Nu bor jag på tillfälligt boende, för nu har jag då hittat ett förstahandskontrakt. Så jag är jätteglad att jag har fått den hjälpen. Och jag vill då också tillägga att det här företaget som jag ska hyra av är en kontakt från ett företag som hjälper kvinnor som lever gömda. För de har blivit skuldsatta på grund av relationen de har varit i. Och det här företaget då godkänner om man har skulder.
Ja, okej. Vad du, innan vi tryckte på spela in knappen idag, så pratade vi om psykisk misshandel, fysisk misshandel och ekonomisk misshandel. Om du skulle berätta lite, hur kan ekonomisk misshandel, hur var det i ditt fall med den biten?
Det var att framförallt att han tog sönder grejer. Glasrutor, mina glasögon 3 gånger. Och sen också framförallt att jag var ju så pass medberoende, så att jag gav ju honom pengar för att köpa alkohol. För att jag gjorde det många gånger för att få ut honom ur lägenheten. Jag sa här, varsågod, ta pengarna, gå ut härifrån nu. Och då gick han ju ut. Så att där var jag fast vid att jag fick mina skulder på grund av att någon annan har förstört någonting i min lägenhet. För att jag står på kontraktet och det är jag som får betala den. Och det gick till kronofogden.
Ja, okej. Okay. Finns det även att han har gått in och tagit lån i ditt namn för att finansiera sin alkohol?
Nej.
För att åkte på stora skulder?
Nej, inte lån. Men han har ju alltid tagit pengar ur min plånbok om jag har haft det.
Okay.
Han har ju slitit liksom från min väska, så han bara tagit plånboken och tagit pengar och gjort det framför våran dotter.
Dottern var ju liten och är ju fortfarande, hon är 4,5 i år typ eller något, säger vi.
Ja, exakt.
Känslan där då, att du ändå har skaffat barn med en sån idiot då? Hur är det nu i efterhand? Eller får du skita i och tänka åt det hållet? Och du tänker bara framåt?
Förut så hade jag väl att jag kände mig som lite så här konstig känsla. Så här misslyckad mamma. Hade mycket skam. Men när jag passerade det så kände jag så här, nej, jag gör det jag kan. Jag kan inte spola tillbaka tiden. Nu gäller det bara att se framåt. Jag vet att framtiden är ljus och jag kommer klara av det här själv och jag klarar av att vara själv som förälder, som mamma. Jag klarar mig bättre. Jag har ett bättre liv utan honom.
Ja. Vad, om man ser hjälpen du har fått, Jenny, då, med hur är det att leva alltså på ett skyddat boende och sånt? Vad sätter såna folk som jobbar där, vad sätter de för krav på dig och din dotter? Får ni vistas? Alltså, Stockholm är stort, det är Malmö och Göteborg och, men vill någon hitta en person så det går ju säkert, men det kan ju bli svårare att hitta någon som bor på ett skyddat boende. Men vad krävs det av dig med sociala medier, mobiler, alla sådana grejer?
Det är lite olika faktiskt beroende på vilket skyddat boende man hamnar på. Ett som jag hamnar på så fick jag fortfarande ha telefonen, men jag skulle inte ha på den här platstjänsten. Och det var lite mer öppet så, men att jag skulle ringa om jag till exempel skulle åka och träffa min mormor eller något sånt. Då skulle man lägga en säkerhetsplanering. Man skulle höra av sig när man var framme och när man är på väg tillbaka till boendet. Så det var lite mer fritt.
Ja, okej.
Sen finns det andra boende som ett jag var på, ett annat som var rena fängelset. Det var grindar eller stora grindar överallt. Man fick inte vara ute längre än 8 första 2 veckorna. Jag fick inte ens sova hos min tjejkompis. Man fick inte ha sin vanliga telefon utan de var inlåsta. Så man kunde inte göra någonting utan man fick en sån här gammal knapptelefon. Och de kollade ganska mycket på hur jag var med min dotter. De säger ingenting, men jag ser på dem. Jag är inte blind. Och det var personal dygnet runt. Jag kände mig verkligen så här inlåst. Det kändes som ett fängelse. Nu har inte jag suttit i fängelse, men man kände sig extremt inlåst. Det var fruktansvärt.
Hur länge var du på det boendet?
Jag var väl där. Jag var där i 2 månader. Ja.
Och hur lång tid kändes de 2 månaderna som?
Oj. De första 2 veckorna var nog värst. Jag var så arg. Jag ville inte prata med någon. Personalen till och med backade för att jag var bara irriterad på allt och alla. Men sen när det passerade så försökte jag ändå hålla lugnet så. För att allting gick väldigt snabbt. För då var det rättegång igen mot min dotters pappa då.
Okej. Men om du ser tillbaka här nu på, alltså du säger själv att, ja, alla som lyssnar och jag som snackar med dig nu, alla hör ju att det är han som har gjort fel. Hur tufft är det att det är du som behöver bli inlåst på ett ställe för att skyddas mot en sån som han?
Hur orättvist är det? Jag tycker att det är jätteorättvist att man ska alltid behöva flytta på sig. Det är oftast kvinnor och barn som behöver flytta på sig. De går på fri fot. Ingenting här. Alltså det är helt sjukt hur samhället rent allmänt är idag. Jag tycker det är jätteorättvist. Jag har flyttat 12 gånger på 3 år med min dotter.
Ja. Vad gör det med dig? Alltså när du var i den här sitsen, ja, du säger själv 12 gånger på 3 år, det är helt sinnessjukt. Men om du, alltså hur är känslan att veta att han skulle kunna dyka upp när du är vid tunnelbanan eller när du är vid bussen eller när du är inne på ICA eller Coop eller vad som? Hur är den känslan att alltid behöva ha ögon i nacken?
Den är jättejobbig. Du är på spänd hela tiden. Man går till exempel på tunnelbanan och alltså det är otroligt krävande. Alltså det, att leva så och leva skyddat, det är svårt att föreställa sig hur det känns att ha den här oron i kroppen. Och det går inte att beskriva. Man blir skadad eller ärrad om man säger det, eller många saker. Att det kanske är någon man träffar på som han känner in i stan, för jag vet ju vilka han känner. den här oron hela tiden. Alltså det, man blir så trött i huvudet och det tar jättemycket på en psykiskt.
Ja, vi kör en liten paus igen, Jenny, innan vi ska avrunda programmet, och då så du får ge lite tips och råd till alla som lyssnar. Men vi kör en låt igen.
Axeln att vila på. Jag vet att det är svårt och du bara sliter på. Jag ser hur du bär dina matkassar hemåt. Du ser så ledsen ut, säg mig, har det hänt något? Är du sjuk eller är du bara deppig? Livet är inte slut bara för att du fick en baby. Pappan har stack, men vad är han egentligen värd jämfört med guldklimpen som är på ditt knä? Även om du är ensamstående så finns det hopp. Har du förstått vad du egentligen har fått? Det som Gud gav dig gåvan att leda ett liv. För varenda jävla kliv så tar du ett steg bredvid. Tonåren är borta, det är väl dags nu att ändra sig. Lev för ditt barn så ditt barn sen kan älska dig. Och en dag så kommer lyckan om du ber om den. Livet är en cirkel, det här är bara en del av den. Genom nätterna på grund av ditt barn, med påsar under ögonen till jobbet i stan. Ingen ser, men det gör ont inuti. Vännerna försvinner för man har ju ingen tid. Men leendet på barnet är väl det som gör att du kämpar. Från jobbet till dagis till parken och klättra. Hem och steka plättar, tvätta, städa på. Somna till en lukt som bara finns när de är små. Det är en ängel som vaknar nästa morgon. Men det glömmer man snabbt för man har så jävla bråttom. Dag efter dag man måste leva för någon annan. Det är väl därför de flesta bara älskar sin mamma. Men ingen ser smärtan hos en kvinna som är ensam. Hon fäller tårar och känner bara rädslan. Det enda som faktiskt får henne att må bra är när hon ser hennes barn och får en kram.
Så, då var vi tillbaks igen och tiden springer iväg som vanligt när jag sitter och spelar in med mina gäster. Men om vi kollar läget nu då, Jenny, hur är det nu då? Har han besöksförbud mot dig? Du sa själv att du är ensam vårdnad om din dotter. Kan du stöta på han uppe i Stockholm, även fast Stockholm är stort?
Ja, det är klart att jag kan göra det. Han har inget besöksförbud. Men jag vet just nu vart han befinner sig. Jag har fortfarande samma telefonnummer. Men jag ska byta telefonnummer när jag flyttat ifrån då Stockholm, som är planen. För att jag vill inte trigga igång honom. Det kanske låter jättekonstigt för andra som inte har gått igenom det här. Men man vill inte göra det värre och trigga igång personen ännu mera. Så det, för mig så blir det då en trygghet och så att jag har lite koll på läget. Det här kontrollbehovet som kanske också är jättekonstigt och jättesvårt att förstå. Men det gör mig lugn, om man säger så.
Ja, vad har han hört av sig mycket det sista nu, eller har du fått vara i fred, känner du?
Jag har fått vara i fred. Det har varit extremt lugnt nu de senaste månaderna, eller 2-3 månaderna skulle jag säga. Jag får sms ibland, men jag märker då att han är påverkad. Men ja, det är klart att det är tufft, men man har nu, när man har kommit ur relationen och man får fylla sms, då struntar man bara i att svara. Det är mycket lättare att hantera på det sättet. Och då får jag oftast, då får jag inga mer sms tillbaka heller när han inte märker att jag inte svarar. Nej. Så det är ganska skönt att den delen har börjat falla in i huvudet i alla fall. Sen vet man inte, efter lugnet kommer stormen brukar man säga. Det kan gå upp och ner, men att flytta från Stockholm är det bästa beslutet som jag känner att jag har tagit nu. Så det här känns jättebra.
Ja, men det blir gött att ta med dig dottern och dra från Stockholm och göra en ny start nu. Jag menar, du är ju inte lastgammal än liksom, så det finns ju mycket kvar i livet både för dig och dottern att hitta på liksom. Så, men om vi skulle, du tipsade ju förut där i början på programmet om att kontakta polis och sånt då. Vad, de du har stött på nu då, Jenny, på de här skyddande boende och sånt, har det varit tjejer med barn, har det varit tjejer utan barn, har de varit runt din ålder, runt 30-35 år, eller vad har det varit för ålder på dem?
Det har varit ålder, så har det varit helt blandat från, alltså det har varit den yngsta var 18 som jag träffade, och sen var det någon som var 50, till och med någon som var 60 med och utan barn. Så det har varit helt blandat där. Av någon sjuk konstig anledning faktiskt av två skyddade boenden som jag då har varit på, så har jag fått två vänner för livet. Det är av alla platser som vi träffades på. Vi har fortfarande kontakt idag faktiskt och träffas. Så att jag har faktiskt också träffat vänner på skyddade boende. Så det finns, alltså att ha liksom två som går igenom samma sak, alltså det är sånt stöd och man kan verkligen prata om allt och man känner igen sig jättemycket. Det finns också, jag skulle tipsa om att det finns också mycket att de har grupper, till exempel. Vissa kommuner har, till exempel ett ställe jag bodde på, då hade de träffar en gång i veckan bara för kvinnor som har eller lever i våld och nära relation. Och det viktigaste tror jag när man lever det här livet eller har levt det är att man har någon att prata med. För det är jättetungt att bära själv. Extremt tungt.
Ja. Du sa det att när du, att du har skaffat två vänner för livet där, var de typ i samma sits som dig, så de var det alltså de slog psykologer och allt med hästlängder, för de visste vad du pratade om och tvärtom, och kan man säga så?
Ja, det skulle jag väl kunna säga. Jag låg ju lite några steg i förväg dem, om man säger så. Vi var i lite olika situationer med, men jag hade ju redan liksom ansökt om vårdnaden, eller till exempel jag satt ju i rättegång mot pappan då, så att där kunde vi, jag kunde ge dem tips hur de skulle hantera. Jag hjälpte till att hitta advokater, så vi stöttade liksom varandra så det var både, alltså från båda hållen.
Ja. Hur vanligt tror du detta är i Sverige? Jag menar, Sverige blir tuffare klimat oavsett om du är, alltså om det är på gatan eller på krogen eller allt sånt. Tror du det är tuffare nu, eller har det alltid funnits men varit i det dolda och att det kommer fram mer till ytan nu 2022 liksom?
Det har kommit fram mer till ytan nu och det pratas mer om det. Nyheterna bara där. Kvinnor som blir dödade. Och jag tycker att det pratas mycket mer öppet idag än vad det gjorde för, om jag, nu är inte jag gammal, men om jag tänker för några år sedan tillbaka. Och jag tycker det är bra att det kommer fram, för man vet aldrig vad som händer bakom stängda dörrar.
Nej, vad har du varit? Har du varit så du har gått och lagt en gång och tänkt att han kommer allvarligt slå ihjäl mig?
Ja, många gånger.
Hur är den känslan då? Eller trodde du själv att du skulle komma ur detta? Eller var du fast besluten efter du fick dottern där att jag tänker inte tillåta detta pågå hur länge som helst utan vi måste dra liksom för att skydda mig och henne?
Det tog ju tid så bearbeta och förstå i huvudet faktiskt vad som verkligen hade hänt. Och sista gången som jag då satt i rättegång mot honom och min mormor till och med som var vittne och hade också blivit utsatt genom att han då kom hem till henne. Det var en riktig tankeställare och att min dotter hade också bevittnat våldet. Det var fruktansvärt att gå igenom. Usch.
Ja, men nu är det ju fan 2022 och Jenny har skaffat lägenhet som inte är i Stockholm och tänker ta dottern och dra därifrån och starta om på nytt. Det ska bli jävligt nice, eller?
Det ska bli jätteskönt och jag ser fram emot att min dotter ska gå på förskola igen. Att jag då antingen jobbar eller pluggar vidare, tänker på vad jag vill i framtiden. Jag anpassar mig liksom inte till någon annan utan fokus är jag och mitt välmående, för kraschar jag. Då ser inte min dotter en glad mamma och lycklig mamma.
Nej, och det är det viktigaste av allt att ni får det bra båda två. Men
exakt.
Du sa stort tack Jenny för du ställde upp i podden. Och så kommer jag samtidigt som jag lägger ut podden även lägga lite länkar som du har skickat över till mig dit tjejer, kvinnor kan vända sig om de behöver hjälp och stöd. Men du sa jättestort tack och så önskar jag dig och dottern all lycka i framtiden. Och så hoppas jag att vi kanske kan spela in ett nytt poddavsnitt om 1 eller 2 år. Och då sitter vi antingen här hos mig eller i någon flashig lägenhet någonstans där ni befinner er.
Ja, men det får vi hoppas. Tack så hemskt mycket. Jag hoppas att det här kan hjälpa många andra kvinnor att förstå att de inte är ensamma och man ska inte skämmas.
Nej, det var jättebra och fina ord där från dig. Så vi avslutar programmet, men tack igen.
Ja, tack själv.
Det var allt för denna veckan. Den 3 december kommer Lovet, Rasmus Gossi och Fröken Snusk on tour till Tidaholmsparken. Förköp håller på just nu. Biljetter hittar ni på Tixter. Där söker ni på Lovet eller också skriver ni bara Tidaholm så hittar ni förköp direkt. Det är sålt nästan 600 förköpsbiljetter. Kommer sälja ytterligare 100 stycken. Därefter så är det entré som gäller samma kväll. Detta kommer bli den största festen i Tidaholmsparken på över 10 års tid. Räknar med 1200 personer och fullsatt. Hoppas ni alla kommer dit. Ha det gott så länge!